Ja, det är fantastiskt att vara i Guds hus. Jag tycker att vi har fått så mycket fantastiskt bra redan, så jag kunde gå ner och säga amen innan jag ens har börjat. Men naturligtvis så gör jag ju inte det. Jag vill ju också få säga det som Herren har lagt på mitt hjärta faktiskt. Och det är ju i linje med det vi redan har hört i Gunn-Britt här. Jag är jätteroligt glad över det, alltså att förra gudstjänsten på något vis stimulera dina tankar till ännu mera tankar. Och då var det ju precis ett bönesvar, tycker jag fick redan i det. Och nu fick ni också ta del av de tankarna, jättebra. Jag ska fortsätta på det här temat nämligen idag. En god uppväxtmiljö har vi tänkt på den här veckan, flera av oss. Och jag tror att det är någonting som Herren vill tala om för oss, att vi behöver se om hur vi är tillsammans, vad vi skapar för en miljö, hur vi behandlar varandra och framförallt andra. Så att man upplever att här är det gott att vara, här är det som himlens förgård, här kommer jag att möta Guds barmhärtighet som vi hörde här i texten nyss, Guds godhet, Guds glädje. Får jag på något vis en liten smak av när jag kommer in i den här gemenskapen, i den här kyrkan. Det tror jag någonting som vi alla faktiskt vill, men som vi inte alltid tänker på hur mycket vi själva bidrar till miljön. För vi tänker ju inte att vi är en del av miljön, vi tänker ju att vi är de som Gud ska möta och hjälpa. Och det vill han naturligtvis. Men samtidigt är vi också faktiskt miljön för varandra. Så varenda person är viktig och du har en kallelse och ett ansvar att bidra faktiskt till den här miljön. Och det är så roligt när vi har barnen med oss, för det på något vis konkretiserar det här. Att det är för dem vi finns också här. Vi har ett uppdrag som gäller dem konkret. Förra söndagen så gjorde vi också en liten enkät. Eller alla som ville fick skriva någonting som de bär med sig från sin egen uppväxt. Vad som har varit bra och vad som inte har varit så bra. Och jag var väldigt glad över responsen, för jag fick 18 lappar, vilket var ganska stor del av, någon hälften ungefär av de som var med förra gången kanske. Men i alla fall ett riktigt bra sortiment av minnen och tankar och erfarenheter. Både positivt och mindre positivt naturligtvis, som det ju är på riktigt. Så låt oss bara ta snabbt igenom det här. Jag har ju väldigt kort tid på mig, nu märker jag när det har varit så mycket bra här före. Så att jag får ta väldigt fart på här. Men det fanns tre kategorier. Först var det några som faktiskt uppskattade till exempel att man bor i en naturnära och trygg kommun helt enkelt. Att vi har det ganska bra materiellt. Vi får gå gratis i skolan och vi har religionsfrihet i det här landet. Allt det här är viktiga saker, en del av vår miljö naturligtvis, som vi lever i. Och sen var det mycket om familjen naturligtvis. Hur viktigt det är och hur bra det är om familjen kan skapa en miljö där man upplever uppmuntran och där en kärleksfull stödjande familj. Kärlek från mor och närsläkt. Mitt hem var tryggt, mina föräldrar var troende lutheraner. Jag var trygg, upplevde kärlek och omsorg av föräldrar och släkt. Kärleksfulla relationer. Det här är alltså olika svar som fan, eller texter som jag bara har lagt efter varann här. Möjlighet att få vara sig själv och göra egna beslut och val. Generös uppväxtmiljö. Kärleksfullheten, omsorgen om varandra, äkta intresse av varandra och många trogna vänner. Det här är allt sånt som vi kan hålla med om. Det här är jätteviktigt, det här är jättebra att ha med i bagaget och att leva i en sån familj naturligtvis. Eller vara med och skapa en sån familjemiljö. Men sen var det ganska mycket text också om den kristna miljön, så att säga, den här församlingsmiljön. Vad man har upplevt, jag menar de som skrev så har ju de flesta av dem har vuxit upp i en församling och har olika sorter, så här, för att det var ju äldre sådana som växte upp så att säga fysiskt i sin ålder för ganska länge sedan, och sen var det förstås sådana som svarade mitt i sin ungdomsuppväxttid så att säga, så därför så har vi ett ganska bred spektrum på olika tankar som presenteras. Men låt mig bara snabbt läsa igenom det här för att vi ska så att säga veta vad vi faktiskt här har tänkt. Kristna förebilder med bra värderingar, troende släktingar, min mors gudsfruktan och böneliv, hennes kärlek till oss barn, hennes omsorg och hennes förståelse för oss barn. Söndagsskola, en församling som står stadigt på Guds ord, Väckelsen kom och mina föräldrar gick vidare. Dop i vatten, dop i helig ande. Det här gav mig en stark upplevelse i min egen själ. Smågrupper, cellgrupper är mycket viktigt. Vänner, någorlunda OK, undervisning om Jesus. Jag växte upp i en kristen miljö och fick lära mig att hjälpa till och att man kan göra det även om man är liten. Ordet, den helige ande, gemenskapen, möjlighet att tjäna. Tro på en Gud som bryr sig. Gud älskar mig. Gud skapar mig för den här tiden. Han har en avsikt och en uppgift för mig. Anden kommer vår svaghet till hjälp men meddelar inte långt på förhand om sin ankomst. Man bör därför ha öronen öppna dag och natt. Tyckte det var väl bra teologi. Men sen var det också mindre bra saker som vi hade skrivit ihop. Och låt mig läsa den listan också. Fortsättning på det här med anden kommer vår svaghet hjälp. Man behöver lyssna dag och natt. Ha öronen öppna dag och natt. Det här förstod man inte som barn i söndagsskolan. Det borde fås med från början av livet. Mm-hmm. Fortsättning på det här med den här lutherska familjen som upplevde väckelsen. Så upplevde de också att visst var vi sekterister. Men det tog inte på min tro. Största stötestenen var oförstående kristna och de som levde sitt liv. Ett liv som inte följde deras bekännelse. Gnäll på att ungdomarna inte gör något. Skilsmässa. Nedtryckt, förnedrande, kontrollerad. Falska profeter, respektlös hantering av ordet. Min far. Men då jag kunde förlåta honom med Guds hjälp blev vårt förhållande också bättre. Presterandet, svårigheten att hitta en gemenskap i församlingen. Problem var att problem inte diskuterades och förklarades. Svårt att komma med i gemenskapen i församlingen. Brist på uppmärksamhet och komplimanger. Lite för stark begränsning, lite för stark ledare. Guds fruktan ledde till människofruktan. Vissa prestationskrav. Det här var olika bitar från olika människor som har haft sin upplevelse, sin resa genom livet upp genom åren. Och vissa saker är bra och vissa saker är inte så bra, naturligtvis. Och det här är sånt som vi behöver ta med oss när vi vill avsiktligt skapa en god miljö. Då ska vi ta vara på så här erfarenheten. Ja, men det där, hur ska vi undvika det där som inte var så bra? Hur ska vi skapa en miljö som inte är kontrollerande eller nedtryckande eller förnedrande eller det är massa prestationskrav eller att det är svårt att komma in i gemenskapen, att det är brist på uppmärksamhet och komplimanger? Det är sånt vi kan påverka när vi är medvetna om det, eller hur? Nåja, hurdan uppväxtmiljö skulle du ha haft, ska vi säga kanske, åt den här publiken, eller skulle du ha om du växte upp i Jesu närhet? Jag undrar hur Jesus var som storebror i familjen med Josef och Maria och Jakob och systrarna och bröderna till Jesus. Det måste vara en speciell familj och en uppväxtmiljö som ju inte för Jesus var speciellt trygg i alla skeden eftersom de måste fly för livet och så vidare. Men naturligtvis så blev han också sin far och sin mor, hur ska vi säga, nära och lärde sig snickerikonsten kanske. Jag undrar bara om man kan lära sig någonting av det vi läser om Jesus, hur han var i relationen till människorna och i kommunikationen till människorna. Är det tips vi kan så att säga ta med oss när vi vill skapa en gemenskap, en miljö för det här folket som är här i Betania? Jag tror vi absolut kan lära oss någonting av Jesus. Så att jag tror vi kan ha Jesus som vår förebild. Och om vi tar Jesus som vår förebild i att skapa en bra miljö, vad skulle vi då göra? Vad skulle vi fokusera på? Så jag har nu igen då gjort det väldigt enkelt för mig. Och jag har plockat fram tre saker för att det ska vara lätt att komma ihåg och någonting att fundera på hela veckan och komma på nya tankar under veckan kanske. Det finns mycket att ösa ur Jesus naturligtvis. Men här kommer nu tre stycken som jag identifierar och som jag vill bara dela med er. Han var väldigt äkta. Han var väldigt sann. Och jag tror att det är en absolut en viktig ingrediens. Det finns ingenting värre än hycklande människor, eller hur? För att förstöra en gemenskap. Om man inte riktigt tror att det här är äkta så är det inte riktigt bra. Utan jag tror att vi liksom instinktivt eller genom erfarenhet förstår det här. Att det är människor som är äkta, som är sanna. De kan man lita på, de är man trygg hos. De förstår man liksom att det de säger, det är de. Och det de liksom lovar, det håller de. Och så vidare. Vi vill inte att någon ska lura oss eller ljuga till oss naturligtvis. I en sån miljö mår ingen bra. Men där vi talar sanning, där blir det också trygghet. Han var passionerad. Han var entusiastisk. Och ni vet, i vissa delar av världen så syns det liksom i hela kroppen. Vi hörde om David. Han var entusiastisk så att resten av familjen inte tyckte att han var riktigt klok. Nästan. Eller en del av familjen ska vi säga. Och med Jesus, han var, om någon var passionerad, vi ska se det här lite just om en stund. Och det här är sådana besvärliga ord för passionerad och entusiastisk är lite sådär ofinskt, eller hur ska jag kalla det? Vår passion och vår entusiasm, den är där någonstans inombords ofta. Det syns inte på oss alltid att vi är sådär väldigt entusiastiska. Men jag vill nu ändå lite kittla er liksom, hur ska jag säga, nyfikenhet på det här ordet och den här upplevelsen. Att jag tror faktiskt att Jesus var en fantastiskt passionerad person. Annars skulle han inte ha kommit hit och gjort det han gjorde. Och om vi då ska lära oss någonting av honom, så är det att vi också kan få vara verkligt passionerade. För vet ni vad? Det finns ingenting som är mer smittsamt än entusiasm och passion. Och det finns ingenting som är mer, hur ska vi säga, ger kraft att vara uthållig om man har en stark passion. Ja, det är vi överens om. Så att för en bra miljö, ja, nu ska jag föregå prika, nu ska jag ta en sak i taget här. Den tredje saken jag vill lyfta fram är att han var barmhärtig. Han var kärleksfull. Är det någonting som man riktigt läser när man läser i evangelien om Jesus? Och det var att han visade barmhärtighet till syndarna, till de svaga. Kvinnorna som samhället fördömde, dömde inte han. Han var kärleksfull. Vi ska titta lite mer på det här. Låt oss börja i alla fall med en sån här grundläggande tankegång här. Från Markus 10. Markus 10 och vers 13. Och det här, låt det här vara liksom utgångspunkten nu för vad vi pratar om idag. Man bar fram små barn till Jesus för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han upprörd och sa till dem: låt barnen komma till mig och hindra dem inte. Till Guds rike tillhör sådana. Amen, säger jag er, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Och han tog upp dem i famnen och la händerna på dem och välsignade dem. Alltså kan ni se det här, den här bilden när Jesus är där i folkmassan. Lärjungarna försöker ha någon slags ordning och reda och göra sådär som så här brukar vi göra när vi har möten. Då ska barnen åt sidan och inte störa. Men det var ju, de försökte hålla lite ordning på kaoset. Men Jesus som älskar barnen och älskar människorna, han blir upprörd. Det här ser vi lite av hans passion. Vi kan göra annorlunda den här gången. Nu har vi barnen här, nu ska vi ta dem i famn och välsigna dem. Det är viktigt att se barnen, att älska barnen, att ta hand om dem och ge dem utrymme i vår gemenskap. Det är därför vi har försökt här börja lite öva på det här att ha söndags med oss här i början av gudstjänsten för att skapa den här medveten om att vi har barnen mitt ibland oss. Vi ska bara öppna oss för det. Och skapa ännu bättre förutsättningar för dem att vara med mitt i församlingen. Och sedan ändå ha lite ordning och reda mellan verserna förstås. Inte det frågan om det. Men själva attityden och passionen för att barnen ska få komma till Jesus. Den tycker jag vi ska låta oss smittas av. Jag tror att lärjungarna lärde sig en läxa där. Rör inte barnen. Eller håll inte barnen från Jesus. Utan för dem till Jesus. Låt dem komma till Jesus. Det är den här utgångspunkten när vi tänker på miljön som vi ska skapa med och påverka i församlingen. Lite mer på det här spåret från Johannes 14. Jesus sa till honom: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Har ni lärt känna mig ska ni också lära känna min far. Ni känner honom och har sett honom. Filippus sa: herre, visa oss fadern så räcker det för oss. Jesus svarade: så länge har jag varit hos er och du har inte lärt känna mig, Filippus. Den som har sett mig har sett fadern. Hur kan du säga, visa oss fadern? Tror du inte att jag är i fadern och att fadern är i mig? Orden jag talar till dig säger jag inte av mig själv. Fadern bor i mig och gärningarna är hans verk. Och det här är alltså på temat äkta. Jesus, han var så äkta, han var så uppfylld av faderns närvaro. Och han var så lik fadern att han kunde säga Att när ni ser mig, då har ni sett fadern. När ni lär känna mig, lär ni känna fadern. När ni förstår hurdan jag är, då förstår ni hurdan fadern är. Helt fantastiskt. Och jag tänker så här, kan vi be Gud om hjälp? Kan vi be den helige ande om hjälp? Att få mogna och växa och helas till att bli så äkta och så transparenta. Att det är likadant hela vägen. Och transparent betyder alltså genomskin. Jag tänker så att vara äkta, det talas ofta, används det här ordet, vara transparent. Att man är likadan inuti som man är på ytan. Men transparent i betydelsen genomskinlig fick jag bara en sån här liten association att Jesus var så genomskinlig och sen när man såg på honom så såg man genom honom och såg fadern. Ja, det var kanske en lite konstig bild det här, men på något sätt, det hänger ihop. Sådan Jesus var, sådan är fadern. En annan sak kring det här med äkthet. När han kommer sanningens ande, säger Jesus i Johannes 16. När han kommer sanningens ande, då ska han leda er in i hela sanningen. Men han ska inte tala av sig själv utan bara tala det han hör. Och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig för han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Allt som fadern har är mitt. Därför sa jag att han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Jesus samarbetar med den helige ande. Den helige ande kom över honom och den helige ande ledde honom. Och så är det också för oss. Om vi ska ha en chans att skapa en Guds miljö här på jorden så behöver vi den helige ande. Det är den helige ande som kan göra oss äkta och sanna. Vi är nämligen, även i den bästa situationen så har vi bristfällig kunskap. Och en del av den kunskap vi har så är lögn. Eller det är missförstånd. Och jag tänker nu i dagens läge när liksom det är så mycket tal om fake news och det är så mycket disinformation som sprids både oavsiktligt och avsiktligt, så är det lite svårt att få tag i sanningen. Och det var det också för lärjungarna, fast de hade Jesus med sig och han undervisade dem och han visade dem hur man skulle leva och han talade om Guds rike och om fadern, så var det ändå mycket de inte förstod. Så att även i de bästa fall, fast man har rätt kunskap, så kanske man ändå behöver hjälp över tid att förstå bättre och bättre vad Gud faktiskt säger, vad Gud menar. Och det här är ibland för oss som är otåliga och vill ha allting genast nu lite jobbigt att förhålla oss till. Men jag tror vi behöver acceptera, sådana är vi, att vi behöver vår tid att lära oss, att upptäcka, att inse saker. Och vi behöver jobba med de bibeltexter som ger oss vägledning. Och det finns ju alltid en frestelse för oss, nämligen också i sådana kristna sammanhang, är att vi å ena sidan gärna nog vill bli betraktade som fromma, som goda människor, men det är inte alltid som vårt inre är det vi visar ut. Och Jesus, han hade ju en ganska rak kommunikation med människor inom det här religiösa sammanhangen speciellt, som sa att de var rättfärdiga, de hade med Gud att göra, men inom sig så var de hårdhjärtade och fördömande. Och inte alls så fromma som de gav påsken av. Så att den helige ande vill hjälpa oss bort från det där dubbelnivåerna så att säga. Dubbellagrarna och bli mer och mer äkta på riktigt. För vi vill nog ändå att människor ska vara äkta och nära oss. Så att vi kan vara trygga med dem, så att vi kan förstå dem, vi kan tro på dem. Och jag tänker så här att för ett barn som växer upp i den här världen där det finns så mycket budskap, så är det en ovärdelig resurs, eller vad ska jag säga, en gåva om familjen och om församlingen kan hjälpa dem att förstå att sanningen är bra. Att vara ärlig, det varar fortfarande längst. Och att sanningen är någonting som befriar, inte någonting som är hemskt. Och jag tänker så här att det här är en viktig grej, att vi förstår att vi ska vara varsamma med sanningen och akta oss att liksom glida ifrån den om vi vill skapa en bra miljö. Nåja, vi går vidare till passionen. Kommer så bra fram här i Matteus 23 och 37 när Jesus säger, när han ser på staden Jerusalem centrat av den judiska religionens liksom Här var templet och där fanns liksom tillbedjan till Gud och där fanns liksom de överste prästerna och andra som undervisar från ordet och så vidare. Men vi vet genom historien så är det så många, många gånger som i den staden också profeterna, de som Gud sände, blev förföljda och till och med dödade. Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar de som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna. Men ni ville inte. Det här är alltså Jesu upplevelse. Nu är han som människa här mitt ibland folket i Jerusalem. Men under historiens gång har han följt med och han har sänt den helige ande till profeterna som har haft ett budskap till folket gång på gång på gång på gång. Och ibland har folket lyssnat, men ofta har de förkastat budskapet. Och Jesus har följt med det här och sett att fast jag har försökt gång på gång så har ni inte velat. Och det står att han grät, därför att hans kärlek till folket var oändlig. Och hans tålamod var oändligt. Men ändå så fick han konstatera att de ville inte. Och det var ju någonting som ledde till hans död också den här gången, att många, många avvisar hans budskap. En annan situation där Jesus kärlek och passion för sina vänner kommer fram är ju när han gick till Betania, till Lazarus och det här han, Marta Maria, där Lazarus hade dött. Och Jesus har blivit berörd av deras sorg. Och när Jesus såg hur hon grät och hur judarna som följt med henne grät, blev han djupt rörd och skakad i sin ande och frågade var han lagt honom. De svarade, Herre kom och se. Jesus grät. Då sa judarna, se hur han älskar honom. Jag tänker på det här. Här är ett yttersta bevis också på hans passion för sina vänner, för människorna. Det här var en sak som gjorde, som i själva verket utlöste, han tog en enorm risk och nog visste han ju det. Men det här var ju det som de här judiska ledarna reagerade på. Sedan att när han gör så här under så kommer alla människor att följa honom. Nu måste vi göra någonting, vi måste få bort den här karen. Han kommer att bli ett hot mot vårt system, mot vår maktställning. Och så börjar man då planera hur man skulle gå till väga för att få Jesus bort från situationen. Men Jesus var så passionerad både för sitt uppdrag men också för sina vänner Marta, Maria och Lazarus att han gör det i alla fall. Jag tänker så här, tänk om vi skulle få uppleva ens en liten del av den här passionen för människorna. För varandra och för Gud. Jag tror det skulle påverka vår miljö och vår omgivning, vår familj, vår församling väldigt positivt. The Passion of Christ skriver man ju om på engelska liksom, och tänker just när han går igenom sitt lidande, när han är i Getsemane, där han liksom brottas med att ska jag faktiskt göra det här, jag vet vad det kommer att innebära, men där han ändå väljer att säga, ske inte min vilja utan din. Hans passion liksom för vad Guds vilja hade utstakat, den var större än rädslan för lidandet. Sedan gick Jesus ut till Olivberget som han brukade och hans lärjungar följde honom. När han kom till platsen sa han till dem, be att ni inte kommer i frestelse. Och han drog sig undan från dem ungefär ett stenkast, föll på knä och bad, far om du vill så ta den här bägaren ifrån mig. Men ske inte min vilja utan din. Då visade sig en ängel från himlen för honom och gav honom kraft. Gav honom kraft, står det. Och följande mening, han kom i svår ångest och bad allt ivrigare. Och han svett blev som blodsdroppar som föll ner på jorden. Lite kontrast där. Ängeln ger honom kraft och så kommer han i ångest. Det var väl inte så jättebra. Sådär, bara som en liten sidokommentar. Men grejen handlar ju inte om det, utan det handlar om att Jesus, han var beredd. Han älskar människorna så mycket att han var beredd att gå hela den här kampen. Hela vägen. Vad skulle en sådan passion få till stånd i oss? Vad skulle vi vara beredda att göra? En annan sak som också på något sätt bara nu i det här sammanhanget jag vill bara lyfta fram för Johannes 2:13-17 när han kom till templet och såg de här månglarna som gjorde affärer på tempelplatsen och han reagerade att den här platsen ska vara Guds plats, det här ska vara en böneplats och här håller ni på bara att göra era vinster och affärer och liksom, det är en sidospår som är helt fel. Och hans lärjungar kom då ihåg att det så skrivet: brinnande iver, passion för ditt hus ska förtära mig. Jag tänker ändå att det här är någonting som jag vill gärna vara med och medverka till, att människor ska få uppleva att här i Betania finns det entusiastiska människor, passionerade människor, men passionerade för Gud och för varandra och för Sibboborna och för hela världens frälsning. På något sätt så tänker jag att det här är vår kallelse, att låta den här passionen som Jesus hade och har ska också drabba oss. Samma kärlek som Gud har genom Jesus till människorna, den vill han ha genom oss. Och när vi har den här entusiasmen så blir det mycket roligare dessutom. Och glädjefyllt mitt i kampen. Och jag tänker så här också, att många tänker sig, alltså om man talar om människor i Finland i stort, att kyrkan, det är nog någonting ganska tråkigt, det är ganska ovidkommande, det berör inte mitt liv egentligen. Och det där, vem orkar nu höra på Gabbes långa predikningar? Ja, ni orkar jättebra. Ni förstår, det här är den uppfattning och upplevelse många har. Och jag tycker det är sorgligt. När den mest passionerade och mest entusiastiska personen i universum är i centrum i gudstjänsten. Och så tycker vi det. Ja, är det vår gudstjänstform eller är det vårt sätt att själva prata om det? Eller är det våra kalla hjärtan? Eller vad är det som åstadkommer en sån upplevelse? För jag tror ju faktiskt att Gud vill smitta av sig den här glädjen, entusiasmen, tron på att här, vad som helst är möjligt. Och det här ska vi göra, om så liksom allting liksom kommer emot oss, så ska vi ändå göra det som Gud vill. Därför det är det mest fantastiska, det mest underbara, det är det mest, ja, jag vet inte om jag får det sagt det jag vill ha sagt här nu, men på något sätt så tänker jag mig att om Jesus var passionerad och entusiastisk, om den helige ande uppfyller oss, så måste det nog hända någonting på den här fronten också. Att det syns och det känns. Och vi till och med tar en liten dansvarv som David någon gång. Bara för att vi är så glada. Men som finlandssvenskar eller som finländare så är vi ju mest glada på insidan. Men jag vill nu ändå utmana oss lite. Att vi någon gång skulle lite öppna upp där. Släppa fram det. Om den finns där. Verkligen. Och vad jag säger är det alltså, och jag tycker vi ska odla det nämligen, att det finns utrymme för spontanitet. Det finns, när Gud kommer och talar till oss, så finns det utrymme för att dela det med varandra. Att det finns liksom också någon slags sån här, hur ska jag säga, målmedvetenhet i det vi gör. Vi gör det inte av slentrian, utan vi gör det för att varje gång som vi samlas så är Jesus mitt ibland oss. Nåja, det här kunde jag tala om länge. Vi tar den tredje och sista punkten. Jesus var barmhärtig. Det håller vi med om, eller hur? Han uttryckte det på så många sätt. Markus 2, 15 och 17. När Jesus sen låg till bords i hans hus var det många tullindrivare och syndare som låg till bords tillsammans med honom och hans lärjungar. Det var många som följde honom. De skriftlärde bland fariseerna fick då se att han åt med syndare och tullindrivare. Och de frågade hans lärjungar: varför äter han med tullindrivare och syndare? Det gjorde ju inte de. Jesus hörde det och sa till dem: det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Alltså den här passionen kombinerad med barmhärtighet och kärlek, det fick många människor att samlas runt Jesus. De kom dit för att de visste att han brydde sig. De kom dit för att de kände ju hans kärlek och omsorg. Och han fördömde dem inte, fast de visste att de var syndare. Så åt han med dem. Han gick över de där gränserna liksom av gemenskap som de fromma judarna upplevde. Nej, det där får vi inte göra. Vi får inte umgås med dem där, för det kan ju smitta av sig på oss. Vi kan ju bli orenade. Eller va? Men Jesus, han lät inte sånt hindra honom. Själva verket var det ju han som ordnade med det här, eller hur? Han gick till Levi och sa: hör du, jag vill komma hem och äta med dig. Du ska följa mig. Och så kom hans kompisar, de andra tullindrivarna, med dit. Och så blev det fest. Aj, aj, aj. Vi borde ta efter Jesus i det här fallet också. Ordna med fest. En text till från Johannes 4, 25. Och det hände sen med den samariska kvinnan vid Sykars brunn. Som vi ju känner bra till, många av oss, eller hur? Det var den här samariska kvinnan, det vill säga hon hörde till ett folk som judarna såg ner på. Hon var dessutom en kvinna som de judiska fromma männen inte skulle prata med, allra minst främmande kvinnor. Och Jesus, han går över alla de gränserna och han talar med både kvinnan och samarien på samma gång. Och för den här personen gör han ett underverk. Han uppenbarar vem han är. Hon får veta att han är Messias. Det griper mig så fruktansvärt. Att hon som har valt att döma var utanför den här byn där hon bodde. Och gick där på en tid när inte de andra gick där. Hon levde i lösa förbindelser med olika män. Vilket inte var godkänt ens i Samarien. Och henne möter Jesus med barmhärtighet. Med sanning. Han berättar för henne allt vad hon har gjort. Men han berättar också att han är hennes frälsare. Helt otroligt. Kan vi vara så barmhärtiga med människor som vi möter? Och Jesus, han var barmhärtig mot sina egna lärjungar också. Kom ihåg Petrus som förnekar Jesus 3 gånger. Och Jesus tar honom i enskilt samtal och frågar honom 3 gånger. Älskar du mig? Vilken barmhärtighet han visar mot den som misslyckas. Den som sviker. Men som ändå längtar och som vill så gärna både följa Jesus, tro på Jesus, leva för Jesus. Och bara en liten detalj i den här versen som Johannes 21 och 15. Första frågan till Petrus från Jesus. Älskar du mig mer än de andra? Och han svarar, ja herre, du vet att jag har dig kär. Då säger han, för mina lamm på bete. På tal om uppväxtmiljö, på tal om barn och unga och nya människor. Tycker jag det är någonting att lägga märke till. Att han börjar med lammen. För mina lamm på bete. Sen talar han också om fåren. Han ska ta hand om fåren också naturligtvis. Men lammen. Vem är lammen? Jo, det är de här unga. Det är de här barnen. Det är de som behöver mycket extra fokus. Och mycket extra omsorg. Och skydd och näring. Och omvårdnad. Låt det vara en liten påminnelse också vad vi håller på med här. Vi skapar en miljö för lammen som ska växa upp mitt ibland oss. Få skydd, få mat och få lära sig vad det innebär att vara ett får så småningom. Ja, det var en sidodetalj igen. Ja, vad skulle hända i våra relationer om vi skulle tillämpa samma barmhärtighet som Jesus? I vår gemenskap här, om vi tänka på varandra och tala till varandra utifrån barmhärtighet. För det blir ju så lätt i en sammankomst som det här, eller i en kyrka. Inte minst när man har vissa ideal och somliga tycker att de klarar det bättre än andra. Det är klassiskt, eller hur? Att det lätt blir det här att den där är nog inte riktigt på rätt. Och jag vet ändå hur man ska göra, hur man ska bete sig i kyrkan eller hur man ska leva sitt liv. Och vi har lätt för att tappar barmhärtigheten. Så låt det här också bli en påminnelse om att vi behöver se om hur vi, vilken attityd vi har till varandra, hur vi behandlar varandra. Om vi ska vara lika Jesus så kastar vi inte de första stenarna. Om vi ska vara lika Jesus så talar vi med dem som andra kanske inte talar med. Om vi ska vara lika Jesus så tar vi initiativ till att försonas, till att upprätta gemenskap igen där den har försvunnit. Vi ska på något vis öppna gemenskapen, öppna famnen, öppna och göra oss tillgängliga. Och alla barn och unga behöver uppleva det här. Vi såg ju de här responserna som vi läste här i början. Att det finns exempel på där det har varit uppmuntrande, där det har varit barmhärtighet, där det har varit kärleksfullt. Men också där det har varit prestationskrav och där det har varit fördömelse och där det har varit hårda bud. Och vi har den här verkligheten att vi har olika upplevelser. Och det är ju så att i en församling med många människor så finns det naturligtvis olika sorters människor. En del lever nära Jesus och låter hans kärlek prägla också våra relationer. Andra är kanske mera längre ifrån Jesus och har låtit hjärta bli hårdare och börja fokusera på yttre saker mer än på inre saker. För det var ju det som de här hycklarna, eller fariseerna gjorde, det var att de fokuserade på det yttre. Men Jesus, han gick rakt in i hjärta. Får man hjärta rätt så ordnar sig det där andra också. Så, alla människor behöver barmhärtiga människor omkring sig. Jag menar, du vet, när du har mött barmhärtighet, vad som händer med ditt hjärta. Istället för att försvara dig och förklara dig och skylla på någon annan eller på någon omständighet, så får du lättnad. Och du behöver inte vara rädd att bli förskjuten. utan du får känna dig innesluten, älskad trots allt. Och det tycker jag vi ska absolut gå in för. Så att vad vi har pratat om idag, låt oss vara personligen, och om vi alla tillsammans, alla låter oss inspireras av Jesus och låter den helige ande göra sitt verk i våra liv, så att vi blir äkta, passionerade och barmhärtiga som Jesus, då har vi goda förutsättningar för att skapa den här miljön som vi nog längtar efter och som vi vill se mer av. Jag säger ju inte att det inte finns, jag säger bara att vi vill ha mer av det här. Vi vill specifikt satsa på det här för att ge alla människor en chans att möta Jesus och hans kärlek och hans barmhärtighet som förändrar inifrån, ändrar våra hjärtan. Jag tycker vi ska avsluta med att igen be Herren om att påminna oss om vad vi har lärt oss idag. För det finns ingenting värre än att människor går hem från kyrkan och säger, ja, det var en ganska bra predikan, men vad pratar han om? Nej, det vet jag inte. Låt det här budskapet igen leva i ditt sinne. Läs mer om Jesus, hur han mötte med människor, hur han var, och låt det där bli en sån här bön att låt mig bli mer som han. För då mår du själv bättre och då mår de omkring dig bättre. Eller hur? Och då har vi också möjligheter att skapa en miljö här där barnen trivs, där barnen samlas runt Jesus, och när de vill komma nära Jesus så säger vi kom, kom, kom. Vi ber.